Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Jag tänkte börja så här, det här tyckte jag var roligt, på forumet, det har ju varit silly season precis, och på forumet på Svenska Fans, det är ju, där diskuteras det ju om allt möjligt av varierande kvalitet, men det var en så rolig bild som en användare skrev, där han skrev så här, inför Sundsvallsmatchen då, att jag tycker ändå verkar lovande ungefär att Kalle och Simon åkte bil upp tillsammans till Sundsvall. Stämde det eller?
Ja, det gjorde.
Vad pratade ni om?
Vi pratar om massor med saker. Det kan vi inte berätta allt här.
Nej, det förstår jag. Men
vi pratade om matchen, gjorde vi ju naturligtvis. Och det var ju jättespännande och pirrigt att åka upp där. Så vi hade ju våra förväntningar på matchen och hur den skulle utveckla sig. Vi vet ju att Sundsvall hade många nya ytterligare spanjorer på plan och vad som skulle ske.
Men sades det inget om... om någon liksom, i själva sluttampen på det här fönstret av värvningar och sådär.
Ja, vi har ju vetat vad vi har velat och hur saker och ting, vilka kort vi hade att spela, hur det såg ut. Och det har ju skrivits en del om Dan Edvich från AIK fram och tillbaka. Så det har ju varit... det har varit kanske ett intressant kort, men det är inte riktigt den typen av spelare som vi skulle gå in och liksom skriva ett långsiktigt kontrakt med. Det är inte så vi har sett det. Och så blev det inte, det blev ingenting. Utan vi tror ju på den truppen som vi har nu, och sen så får vi se vad som händer till sommaren.
Om jag finge bo på Västra Stå, då är det där jag skulle bo. Säga upp min lägenhet och bland kubaner få ro. För resta Lund känns för långt bort, alldeles för avlägset för min sort. Men i trappan på Västra Stå, där skulle jag leva och må. För vem behöver blått? Ja, vem behöver grönt förutom himlen och mattan där kronblom vilat så skönt? Ja, vem behöver gult och vem behöver rött? Jag har de färger som är hjärtat mitt. Det slår alltid i svart och vitt.
Du lyssnar på Gamla Trä, ett radioprogram om svartvit kärlek. Det här är avsnitt nummer 37 och det är första avsnittet på säsong nummer 4. 4 år gamla. Trodde du det, Joel Höglund?
Nej, det trodde jag verkligen inte. Vad roligt.
Ja, och du står än, höll jag på att säga, men det gör du ju inte.
Nej, nu sitter vi faktiskt.
Ja, första gången.
Ja, det, undrar om det hörs.
Men hur ska det gå?
Vi får väl se.
Distar i...
Är det?
Jag vet inte. Skitsamma.
Så du har hörlur då?
Nej, men det är så konstigt nu, för de sitter och klipper ihop en P3-musikdokumentär här. Så vi spelar liksom inte in i datorn, utan jag har min bandare i studion. Just det. Så jag orkar inte höra. Det ser bra ut. Men det är konstigt att vi talar högre när vi sitter.
Ja. Men är det ni som gör den där musikdokumentären?
Ja. Inte jag, men företaget.
Jaha, kul.
Det har blivit lite ståhej kring Oskar Lindros dokumentär.
Ja, jag såg bara
han surar
rubrik.
Ut. Ja, jag ska inte säga något om det. Men de är jättebra, så kul in och lyssna på dem. Men nu ska vi snacka ÖSK. Mycket roligare än trötta popstjärnor som klagar på livet.
Ja, verkligen.
Du, hur mår du? Säg inte pollen nu, för det har vi lovat att det inte, även om det är säsong.
Nej, och nej, precis. Och det är faktiskt inte så farligt med det än så länge. Så att jag behöver inte prata om det. Nej, men det är... Oj, det var en bra fråga. Jag vet inte hur ärlig jag ska vara här i podden. Men
Vi öppnar ju våra hjärtan för våra lyssnare som vanligt. Så, att...
så gör vi. Ja, men man kan säga att... Nej, men privat mår jag väldigt bra, men jag har varit väldigt trött och det var någon slags... Det var extremt jobbig känsla redan, om vi ska prata lite ÖSK direkt.
Ja.
Så var en det blev någon slags ballong som pös ur mig. Säg att jag var en ballong och luften bara pös ur av att jag hade lite energi kvar som var extremt peppad på den på allsvenska premiären mot Sundsvall.
Vänta. Det här är liksom innan premiären.
Ja, det är innan premiären.
Och då är du ju som max, eller? Då ja, har du då... lite energi.
Nej, men
det låter ju helt motsägelsefullt.
Jag har ju väl det är liksom den lilla energi jag har, för jag har varit väldigt trött.
Uh-huh.
Det gick åt till att peppa upp inför den allsvenska premiären.
Det lovar ju inte gott inför säsongen.
Nej,
första matchen, sen i
och det, efter den. Vi kan ju gå igenom den lite senare, men nej, luften gick ur mig direkt de första 10 minuterna. Så att där sjönk jag.
Det var din säsong då.
Men ja, så kan man säga.
Kul att du var med och stöttade laget i vått och torrt.
Våga drömma, som jag brukar säga. Du, hur mår du?
Jag mår bra.
Ja.
Lite skavanker från Sundsvall.
Just det,
på kroppen, rent fysiskt. Alltså, du höll på att ramla i ett räcke där och fick hjälp av en... Och lyckades över en spik i den där sketna arenan, tror jag. Riva upp hela armen. Så att det har inte varit någon sy... Det har inte behövt sy, men det var nog på gränsen.
Ja, det hade ju varit lite coolare om du sagt om det hade varit i någon slags huliganbråk eller något sånt
där. Det
var
inte coolt alls.
Nej, jag skojar bara. Men,
nu ska jag vara lite arg här också. Jag tror vi var ju på O'Learys, Harrys innan, så stack ju ett gäng. Mm. Och sen såg jag i tidningen att de hade dragits och slagits.
Just det.
Nötter.
Jag läste den artikeln.
Men vet du vad det värsta var?
Nej.
Att jag fick fasiken ta deras jävla nota. Jävla snorungar. Alltså. Man får fan betala för sig när man går på krogen. Det är faktiskt bortom all rimlighet och vad heter det? All hederlighet.
Ja, men det,
så
det.
Är man inte från
där, där har vi ju något gemensamt. För efter, jag satt ju på retro och kollade matchen och jag fick också ta liten bit av en nota.
Ja,
så det är banning här.
Men det var väl säkert någon från Sundsvall som hade dragit in.
Och sagt att det var
några
våra.
Jag ska också säga, det var också en fantastisk scen där efter, för att det var också all kärlek i ÖSK-familjen. För jag fick också bidrag från massa andra supportrar till den här notan för några som inte kan bete sig. Skit i det, vad tråkigt att börja där. Men
ja, det var tråkigt.
Det blev som då. Nu är vi tillbaka. Det här är ju underbart, säsong 4. Ni kommer känna en massa i den här podden. Vi har en fantastisk premiärgäst i första avsnittet, Kalle Pauli. Väldigt färsk, nyvald ordförande i en, nu ska jag låta lite som Malou von Sivers, öppenhjärtlig intervju.
Just det.
Lång intervju. Den ska vi lyssna på. Vår Närkekorre har varit ute på stan i Örebro och gjort en liten enkät. Det ska vi snart lyssna på. Sen ska vi såklart ha lista. Vi ska snacka Sundsvallsmatchen och vi ska snacka Norrköping. Det kommer ju bli
mycket
grymt.
Norrköping hoppas jag.
Mycket Norrköping blir det. Peking. Det var ju en fantastisk tweet idag från Svartvita i Stockholms Twitterkonto. Och så säger jag inte, för det var inte jag som gjorde det. Men jag tyckte väldigt mycket om vilket var... Det var formulerat så här då. Vilket är 2000-talets bästa dansband? Är det Rolands eller Peking Fans? Peking Fans leder i detta nu, omröstningen, med 35 röster.
Ja, det är kul med det också, att det känns som att det är många, många Peking Fans som har röstat.
Ja.
Och inte förstår ironin.
Nej, det var också väldigt många Peking Fans som liksom blev arga.
Ja.
Man kände sig, men slappna av.
Ja, det är tråkmånsar.
Ja, vilka riktiga tråkmånsar. Men vi ska återkomma till det. Men för att ändå hålla kvar vid temat på något sätt, så är det så att det finns ju en person mer än kanske något annat som tycker att den här matchen på lördag är jobbig, och det är ju den kontroversiella, omstridde Kalle Holmberg, uppvuxen och skolad i ÖSK, idag förra säsongen skytteliga vinnare till och med, men tyvärr för den bedrövliga klubben Peking. Men vi har via lite små rykten hört att hans formkurva är på väg neråt. Så att vi skickade ut Alfred Vreby, vår Närkekorre, på stan med en bild på Kalle för att kolla vad folk sa.
Ja, han har ju skägg och han är lite tunnhårig. Och så har han en riktig ölmage och så har han ett halsband.
Är inte konstigt att ha sån här ölmagen när man ändå har den livsstilen som han borde ha?
Nej, tycker jag inte.
Du tror att den ska finnas där?
Inte ska finnas, men jag är inte förvånad alltså.
Jag ser en man som har gett upp. Han står och lutar sig så lite uppgivet, utan tröja, dålig hållning. Hans bästa tid är över, definitivt.
Ja, du tror att det är kört nu?
Ja, jag tror ändå det. Några år kvar kanske, men... Nej, du
toppen
ser
är,
ju
toppen
själv.
Är nådd.
Toppen är nådd, kolla vilken död blick liksom.
Jag är faktiskt inte så stort fotbollsfan, så jag är mer för liksom, vet du det, UFC och sånt där, MMA och liknande, så jag är inte jätteinsatt i fotboll.
Hur tror han skulle klara sig i MMA?
Hur han skulle klara sig i MMA? Alltså han har ju väldigt mycket vikt på sig, så att han skulle nog kunna ta en massa punches, åtminstone mot kroppsareat så att säga.
Du tänker på den härliga ölkaggen här?
Ja, men precis.
Så vi kan sammanfatta det här som då att han borde sluta satsa på fotbollen och börja med MMA istället?
Okej, vi kan ta det så långt. Ja, absolut.
Så lät det när Alfred Vreby var runt i världens finaste stad och frågade folk om Kalle Holmberg och hans fysiska form för tillfället. Det blir spännande att se hur det där går på lördag. Du, vad gör du nu?
Förlåt, jag sitter och läser lite ur...
Ja, det är Bibeln.
Expressens fotbollsbibel.
Ja. Jag är ju med i den där.
Ja,
alltså det här är inte stageat, om folk tror nu det, att det var som en sån här övergång. Utan du satt verkligen och läste.
Ja, jag satt verkligen och läste för att jag var tvungen att leta upp. Får jag börja här? Jag skulle bara vilja uppa dig lite.
Vad ska det vara bra för?
Att vara supporter för ett allsvenskt lag och sticka ut lite. Och försöka, och att vara lite skön och rolig är som att vara liksom smartast i... Vad heter det? Obs-klassen heter det.
Ja, just det. Jag förstår.
Alltså, jag skulle bara vilja ta ett par exempel här.
Aha.
För att visa hur sköna vi Örebro-fans är, som där du får vara ansiktet utåt.
Ja, vad kul. Jag får vara representativ.
Du får vara representativ gentemot andra fans.
Ja, vad spännande. Berätta.
Det är ju så att nu sitter jag, det var därför du frågade, jag sitter med Expressens allsvenska fotbollsbibel framför mig. Och har ju självklart lusläst den här. Och när jag kom till vårt kära Örebro SK så är det en intervju med dig. De intervjuar en supporter från varje klubb.
Just det.
Och ställer samma fråga till alla personer.
Ganska tråkiga frågor tycker jag. Men...
Väldigt tråkiga frågor. Får ju ofta väldigt tråkiga svar.
Ja.
Men inte från...
Jag fick anstränga mig.
Från vårt kära Örebro SK.
Nej.
Som jag härmed hoppas kunna... visa att vi är Sveriges skönaste fans.
Oh.
Till exempel så kommer den första frågan. Du får ta en spelare från ett annat lag i Allsvenskan. Vem tar du? Och då kan vi gå till ett lag som säkert inte så många tycker om, men det är ju AIK. Då säger de så här: Carlo Strandberg. Jag tror han vinner skytteligan i år. En otroligt spännande spelare som jag tror, om man har en bra vår, har chansen att slå in sin VM-trupp.
Ja, det var torrt.
Jesp snark.
Ja. Men det var många som sa Carlos när jag kollade igenom lite snabbt.
Ja, det var det.
Tråkigaste spelaren.
Då kan vi säga vad supporten till Örebro SK säger.
Ja.
Jag väljer Jiloan Hamad från Hammarby. Som förespråkare för ett självständigt Närke är jag av uppfattningen att som örebroare spelar man i ÖSK. Kan borde ha tagit sitt förnuft till fånga och omedelbums återvända från shithole landet Bayern.
Så lät det.
Det är ju som natt och dag.
Ja, men man måste ju passa på. Jag passade på att ge kängor.
Ja.
Det var ju mitt mål med den där.
Vi kan ta en fråga till då.
En fråga till.
Allsvenskans namnrättigheter säljs till ett telekombolag. Serien byter namn. Hur reagerar du? Vi går tillbaka till AIK.
Ja, det är jättekul.
Ett namnbyte på ligan är ingen större grej. Vi behåller ju 51%-regeln, så det är inga problem.
Det är så trött.
Alltså det är så trött så att klockorna stannar.
Det är kul att gå på fotboll. Det är kul att heja på AIK.
Men då går vi till vårt kära Örebro SK igen och ser vad du blir det nu som svarar. Jag skyller allt, helt korrekt, på Lars-Åke Lagrell.
Ja, men det är ju givet.
Ja, det är mycket roligare.
Vad tycker man det är kul även om man inte skår?
Ja, men det är ju ett annorlunda svar ändå.
Ja, det var det.
Som sagt.
Stack ut.
Men det behövs ju inte mycket egentligen.
Nej,
för att,
jag håller med. Det var en fin liknelse där, att vara smartast i obsklassen.
Så att,
eller Samhall kanske.
Väldigt roliga svar. Jag skulle vilja uppa dig lite och säga till alla nu att Örebro har ju Sveriges skönaste och roligaste fans i och med detta. Tack Johan.
Du, nu lyssnar vi på Kalle Pauli, tänkte jag. Det här är ju en spännande intervju. Han var här, jag gjorde den precis innan här. Han jobbar i Stockholm mycket, även om han bor i Örebro. Och för er som inte vet då, så är det alltså nyvald ordförande som tar över ordförandeklubban för ett år. Och vi får lära känna honom lite här. Vi ska börja så här, jag gjorde lite personresearch på dig.
Jaha, okej. Okay.
Det fanns inte så mycket, så att det var verkligen inget avancerat. Men jag googlade och då kom jag in på Mercuris sida då, där du jobbar, rekryteringsfirma kan man säga.
Ja.
Och då står det så här om dig, om din expertis så att säga. Jag läser allt här nu.
Det är massor.
Ja, men då står det så här. Executive Search Assessment, B360, Board Evaluation and Development, Capability Review, Coaching, Global Prioritized Accounts, International Business, Organizational Development, Talent Services.
Mm.
Vad betyder allt det här?
Hälften av dem är ju HR-uttryck. Liksom,
som, ja, buzzwords.
Som buzzwords inom human resources. Ja. Så är det.
Ja.
Så att för om man inte håller på med det så betyder det inte så mycket.
Nej. Men international business tyckte jag var själva roligast.
Vad
är det liksom?
International business, det innebär att jag jobbar en hel del internationellt. Under en period från 2006 till 2011 så var jag väl huvuddelen i Asien och jobbade åt Mercuri Urval, åt svenska bolag som konsult.
Ja, just det.
Och vi är ju ett bolag som finns över hela världen, vilket gör att när svenska större bolag behöver hjälp någonstans i världen så vänder de sig till oss och så hjälper vi till med det. Och att göra de här, då tar ju vi hjälp av våra kollegor i andra länder och jag projektleder sådana projekt. Liksom. Det kan vara ett exempel.
Just det.
Och då när man jobbar med HR-frågor någonstans så ska gå in på LinkedIn och hitta några konsulter som jobbar med det. Då kanske man söker efter någon som jobbar internationellt, som har jobbat med capability review, som står där att göra review av vilka förmågor en person har på ett eller annat sätt. Och då hittar de där buzzwordsen och hör dem av sig.
Så man bara sockrar så att säga.
Man måste skriva lite sådana här buzzwords.
Skäms du över det där i andra sammanhang?
Nej.
Det ser ju väldigt roligt ut.
Ja, för de som inte är insatta gör det. Men det är ju mitt jobb, så att det är så.
Men det är, HR-branschen är ju speciell tycker jag. Och så här. Men berätta mer om din roll. Är det, för att det handlar ju inte bara om rekrytering, misstänker
jag.
Utan även liksom att strategiplaner, hur företag ska jobba. Så
det är ju en mognad hos en sån konsult. Liksom. Jag började på Mercuri Urval 2001. Och sen så har ju det här mognat fram vilka frågor man jobbar med. När man liksom är 30 år och springer och gör besök och så vidare, så har man ju inte samma erfarenhet att diskutera affärsutveckling och så som man kanske har när man är 50.
Men du är inne där en hel del i sånt i ditt jobb. Liksom. Det är mycket mer sånt idag.
Ja, så att man börjar en diskussion med mina kunder och samarbetspartner, så handlar det ju alltid om affärsutveckling.
Ja, just det.
På något sätt. Ja. Och sen så när man diskuterar en affärsutvecklingsfråga så bottnar den nästan alltid i ledarskap. Det är ju någon som är ansvarig för att utveckla en affär.
Just det.
Och om man då ska göra en förändring, en riktningsförändring i företagets utveckling på något sätt, så kommer det ställa krav på ledarskapet i organisationen.
Mm.
Och så börjar man diskutera det. För det är ju, it's all about people som vi säger. Det är ju alltid människor som ska genomföra det här på ett eller annat sätt. Och då gäller det ju att man har rätt personer med rätt kvalifikationer och rätt egenskaper för att göra den förflyttningen eller utveckla affären på det sättet som man har beslutat eller vill. Mm. Och det är där vi kommer in och jobbar då.
Din roll är där att komma in och utifrån och vara ganska hård, eller?
Ja, vara en rådgivare.
Ja, men ändå kunna säga att det här ser inte ni för så här har ni jobbat i 20 år och att vi tror att det är det här som är. Ja. Så man betalar ju dig lite för att du ska komma och det, ge tuffa råd ibland.
Ja, ja. Där. Så det funkar.
Ja. Innan det så var du militär. Mm. Officer, va? Mm. Varför lämnar du där?
Ja, det var inte så mycket framtid där.
Det är väl försvaret är väl på frammarsch
nu. Ja. Men inte,
ja, du lämnade i facken.
Jag lämnade när man i tid när man började, i en tid när man började och diskuterade hur många förband man skulle ha och om man överhuvudtaget skulle ha något försvar och så vidare. Och det kändes väl också som att allting var knutet upp till Stockholm på något sätt. Man går ju ett antal militära skolor och utbildar sig. Mm. Precis som om man skulle gå på universitet. Mm. Liksom. Den sista skolan är ju Försvarshögskolan uppe, som då låg på Vallalavägen. Och när man har gått den utbildningen så tillhör man högkvarteret, som det heter. Och de placerar den någonstans, antingen i Sverige eller tycker att man ska åka utomlands eller så vidare. Och är man då i 30-årsåldern och väntar sitt andra barn och precis har köpt en kåk i Örebro och det inte fanns någon framtid inom försvaret och visste inte vilka förband som skulle finnas kvar, och så hörde en gammal kollega från försvaret av sig som var på Mercurival och sa, ska du inte komma hit och börja jobba istället? Och då hoppar jag på det.
Just det. Och idag är du chef över Mercuri i Örebro, va?
Ja, vi är uppdelade så att vi har 4 stycken olika kontor. Och varje kontor ses som ett team. Så att jag är ansvarig för kontoret i Örebro. Mm.
Du, vad känner du för Örebro då? I stort?
Masser. Jag är född där, sen har jag bott på en hel del andra platser. Men alltid liksom kommit tillbaka. Så även när jag var officer och jobbade i Skövde eller jobbade i Stockholm så har jag alltid bott kvar i Örebro. Mm. Så från jag var 10 år så har jag bott i Örebro.
Vart är du född?
Örebro. Så jag bodde i Örebro fram till jag var 6 år. Sen flyttade vi till Karlstad.
Okay, så bodde jag där i 4 år.
Ja, så jag kan prata lite värmländska. Jag har hållit på Färjestad, men jag har aldrig hållit på KB eller KBK. Eller
men Färjestad sitter i sen dess?
Nej.
Inte så mycket.
Nej. Hockey, kul, fotboll är viktigt brukar jag säga. Så, att så är det. Mm.
Men du, för att tala om fotboll. När du blev vald till ordförande så sa du igen, och jag såg att du hade sagt det i radion också, sådär att på tal om den här strategin och stora målsättningen som ÖSK har som klubb, att vi måste dubbla omsättningen om vi ska kunna nå upp till den strategin ju, som är spela för, är det välfyllda läktare eller helfyllda läktare? Och framförallt kanske kunna spela om topp 4 placeringar.
Mm. Uthålligt.
Ja, precis. Mm. Dubbla omsättningen. Jag tyckte det var offensivt och härligt. Mm. Men hur ska du lösa det?
Ja, det är ju ingen liten nöt att knäcka. Nej. Det är det inte. Det är ju lätt att säga. Det kan man säga som konsult. Vi ska dubbla omsättningen.
Ja, precis.
Men nu är det ju upp till bevis. Ja. Nej, det är ju ingenting man gör bara på ett år. Nej. Men att jag sa det är väl egentligen för att vi fick ju frågan nu, vad kommer att bli skillnaden när du kliver på som ordförande? Nu har man haft den här offensiva strategin att man ska vara alltid spela för Europa och vara topp 4 någonstans innebär ju det egentligen. Mm. Och man ska göra det uthålligt och kontinuerligt. Och sen så får man frågan då, det är ju någonting man skrattar åt på vallen liksom, eller på Bern Arena, för att man inte når upp till den. Mm. Och med det menar jag väl egentligen att säga att det här är ju ett långsiktigt mål. Jag såg nu att det är 2 stycken klubbar, de senaste siffrorna, som omsätter 200 miljoner. Mm. Och det är AIK Malmö. Mm.
Och vi ligger på 50 kan man
säga. Ja, vi ligger på 50. Mm. Vilket huvuddelen av de lagen som ligger kanske från plats 12 till 8, 7, 8 någonstans i allsvenskan ligger i omsättning. Och Axén pratar ju också om det där och många gånger att målsättningen måste liksom hänga ihop med omsättningen. Mm. Den sportsliga målsättningen hänger ihop med omsättningen. Men jag är van också från där jag kommer ifrån att man måste sätta ett långsiktigt mål. Det långsiktiga målet för föreningen är ju antingen så ska vi vara någon form av mid-table team liksom, och spela där och vara nöjda med det. Eller så ska vi vara, sätta en målsättning som innebär att vi, varför ska inte vi kunna vara där uppe? Och så kommer det att innebära en massa saker. Och bland annat innebär det att vi måste ha mer pengar, för annars kommer det inte lyckas.
Vad är den satt på för åren där?
Men det finns ingen liksom tidshorisont. Egentligen, som den ser ut nu, så är det väl en målsättning och en vision mixad på något, på ett sätt. Vi kommer att jobba med de här frågorna med den styrelsen, nya styrelsen, ett strategiarbete som vi kommer att ha i maj. Där vi kommer att lyfta upp den här frågan och titta på vad innebär den här egentligen, och kan vi hitta några delmål och hur ska vi liksom beta av det här? Och vad är realistiskt att säga att vi är uppe? Vi vet ju att vi får nya pengar i ett nytt tv-avtal så småningom här, va? Det puttar ju på lite pengar. Men då kan man ju säga, ja men det var ju bra. Men då får ju alla de pengarna. Så det innebär ju bara att vi höjer ribban egentligen. Så att den kan man ju inte luta sig på mot. Utan vi måste ju hitta andra sätt att få in pengar.
Men tycker du det är rätt att ha den här visionen som ÖSK har här, som ju, ja, som du säger, blir liksom, många skrattar åt?
Ja, det tycker jag. Jag förstår inte vad om jag ska sticka ut hakan och inte ha den visionen, då skulle man ju säga så här, att vi ska överleva i allsvenskan. Och den tror jag man skulle... Då skulle ingen komma. Liksom så här. Ja, nu har vi vunnit två matcher. Nu kan vi ta stryk i två matcher. För att, så hänger vi kvar. Liksom. Det vill man ju inte ha. Utan den målsättningen som laget har. När man säger att vi sitter en match i taget. Vi ska vinna varje match. Och sen så ser vi. Och det är klart som Axel säger. Att gör vi det, då vinner vi ju allsvenskan. Och sen så kanske någonstans i bakhuvudet vet man att det kommer vi kanske inte göra. Men målsättningen är att vi tar en match i taget och vi vinner varje match. Så får vi se hur långt det räcker i år. Men så kommer ju liksom sannolikheten att man vinner varje match, den ska ju vi skapa förutsättningar för att den ökar hela tiden.
Men är det inte ett problem, eller blir inte vision egentligen bara något sådär utopiskt tillstånd om man faktiskt aldrig kommer dit?
Nej, det tycker inte jag. Så är inte jag van. Liksom. Jag hade en vision när jag tog över som teamledare för, eller regionchef som det heter, för Mercur Urval i Örebro. Det var att sätta Mercur Urval på kartan i Örebro. Och det var att vi skulle jobba med helt andra typer av uppdrag än vi hade gjort tidigare. Och då hade vi funnits där i många, många i 25 år i Örebro. Och så satt jag, det var en vision att vi skulle ha en igenkänningsfaktor på som jag målade upp. Och sen satte vi delmål och sen så jobbade vi mot det. Och nu är det dags att börja sätta en ny vision på det. För att nu börjar vi nå den visionen. En vision är ju någonting att jobba mot. Målen är ju någonting vi ska uppnå.
Kommer ni gå ut med de här delmålen som formuleras?
Det får vi ju se efter vi har haft vårt strategiarbete. Det är ingenting jag kan gå in på nu, men jag tror att vi behöver göra det mer konkret och kommunicerbart kanske, än att säga att vi ska vara topp 4 utan någon tidshorisont.
Precis, för att det finns ju en anledning till att folk gör sig lite roliga över det, så att säga. Klubben som inte vunnit något på 120 år och här plötsligt så ska vi bara vända på en femöring. Så delmål
är viktiga. Kanske ska börja med att säga att vi ska nå 75 miljoner, vad vet jag. Men, och sen så sätta att där ska vi vara om så här många år.
Just det. Och på tal om det där med delmål, man skulle ju kunna, för om man ska dubbla omsättningen och få in 50 miljoner till, då skulle man väl kunna säga att publiken är viktig, näringslivet, sponsorerna är viktiga och spelarförsäljningen är viktig. Om man kollar på de här klubbarna som har 200 000 eller 200 miljoner i omsättning, så har de ju högre poster på alla de där, så att säga. Vad tänker du? Vart är din styrka? Av de där tre, kanske börja där.
Att vara publik, nej.
Gå på matcherna, köpa årskort.
Gå på matcherna, jag ska betala varje match. Nej, men jag tror att jag sa det att direkt efter, jag fick frågan om Nerikes Allehanda direkt efter, de var ju på årsstämman. Och jag sa att det är tre faktorer som är viktiga här. Liksom. Den sportsliga faktorn är ju viktig. Näringslivet är viktig. Och sen så är det också så att jag tycker att kommunen är viktig i det hela. Alltså vi gör ju en samhällsnytta. Det kom en ny rapport igår från Svensk Elitfotboll som är gjord av INI, alltså gamla Ernst & Young, där man tittade på, jag vet inte om du har sett den, där man tittade på hur mycket fotbollen bidrar med till samhället. Mm. Och det är inga små summor. Och att det finns... det hänger inte ihop med de bidragen som samhället ger till fotbollen i förhållande till vilken nytta just det. Fotbollen
det
gör.
Det kan man väl mäta på 1000 olika sätt, misstänker jag dock.
Ja, men det här är ju en, det här är ju en revisionsbyrå som har gått in som en tredjeparts. Det är inte så att det är kommunen på ena sidan och fotbollen på andra sidan som fotbollen säger, titta, vi har tagit fram det här själva, utan man har tagit in en oberoende part som har gått in och tittat på det här. Och det finns ju två skolor i den akademiska världen också som hävdar, där den ena skolan säger att elitidrott inte har någon positiv påverkan och den andra skolan säger att det har den visst det. Så att här är ju mycket att skapa en förståelse för vad vi gör och sen också vara väldigt öppen och transparent till vad är det vi gör och visa på nyttan. På det sättet så tror jag att vi kan få alla de här tre delarna, både sporten, näringslivet och Örebro som stad och kommunen, att samverka och se till att bidra till att det går bättre för föreningen helt enkelt.
Men är det mer pengar från kommunen? Mer skattepengar du har i kikaren? Eller
mindre fakturer från kommunen kanske?
Ja, just det. Ja. För kring hela arena...
Ja, jag har inte satt mig in i alla de delarna, men det här löser man ju på lite olika sätt i olika städer. Mm. Det var ju på P1.
Ja, det var Ekot nyligen, va? Att alla gick back.
Det var väl P1, någon ekonomi eller någonting som hade granskat Kalmar och hur de hade löst frågorna där nere. Det är inte det jag menar att vi ska lösa det på det sättet, för det tyckte jag var lite speciellt. Men det handlar ju om att man samarbetar runt de här frågorna. Mm. Sen ska man ju veta att Örebro är ju en unik stad. Mm. I och med att vi har så extremt mycket elitidrott i stan. Mm. Så jag förstår ju också att politikerna, det är inte lätt för dem. Hade det bara varit som i Östersund, det är liksom fotbollen, punkt slut, i stort sett. Va? Mm. Så är det ju lättare, men här har det ju liksom...
Ja, precis, vi konkurrerar med hockey och volleyboll. Ja,
volleybollen, de spelade ju SM-semifinal igår och sen så har du hockeyn och sen så har du KIF Dam och du har ju liksom, det är ju innebandy, en futsal, alltså det är ju det är en mängd olika och vi är bra i allt i Örebro. Mm.
Men det är ju spännande, för jag upplever ofta som att när man som supportrar pratar om det där med varför inte näringslivet med, har inte näringslivet och ÖSKs rygg på samma sätt som man ofta då jämför med Norrköping, med Elfsborg, kanske klubbar som har varit i vår storlek, är i vår storlek. Och sen så, i alla fall i supporterkretsar så brukar man, upplever jag det som, se mer som att där har liksom näringslivet gått in med mer pengar. Delar du den bilden?
Jag, det är svårt för mig att uttala mig. Jag har inte satt mig in i det så. Jag vet ju att det finns i vissa av de här städerna som du nämner, så finns det ju kluster med företagare som, precis som i Östersund, går in med riktigt stora belopp och investerar i det här. Eller ta, jag menar, i Luleå Hockey till exempel, där man går in och säger, ja, 100 miljoner, ja, jag ger er 100 miljoner under ett antal år för jag tycker om hockey. Något sånt har ju aldrig förekommit i Örebro. Och det kan vi ju inte klandra näringslivet för. Utan, det är ju ett hjärta hos en person som har ett företag. Och liksom, du kan väl kanske likna det med hockeyn och Falander en gång i tiden i Örebro. Va? Men vi har inte haft något sånt i fotbollen. Jag tror inte att det går att, det måste komma ifrån en sån persons egen vilja och ett eget initiativ.
Men kan det inte också ligga lite i föreningen att, så att om man går in med de där pengarna vill man också vill man veta att de kommer landa hos någonting när man faktiskt tror på det?
Jo, det tror jag också. Jag tror att man kan jobba på ett annat sätt när det gäller att i mötes gå och lyssna på näringslivet. Om man vill ha de stora drakarna, om vi nu skulle spela med Atlas Copco till exempel, så måste man, eller vilket företag som helst i Örebro, så tror jag att man kan vända på det här. Nu vet jag att Simon och säljorganisationen har gjort det här och man är på väg att göra det. Men det är ju en förändring från det här gamla. Hej, vi kommer från ÖSK, vi har tre stycken paket. Vill du vara guldmedlem så får du några biljetter och du får en skylt och så vidare. Det handlar ju om så mycket mer. Och det där menar alla de här tre både liksom kommunen, sporten och näringslivet måste samverka.
Mm.
Vad kan vi ge tillbaka till samhället från fotbollen? Förmodligen massor.
Mm.
Som kan gagna ett företag.
Mm. Vad är det till exempel då?
Ja, det skulle kunna vara...
Mötesträffar?
Inte bara mötesträffar. Jag tror att det kan handla om att man engagerar till exempel ungdomar runt både fotbollen och utbildning.
Mm.
Man knyter utbildningen närmare näringslivet. Det är en fråga som jag har jobbat med lite grann i Örebro också. Jag var på universitetet igår och sitter med som näringslivsrepresentant i programrådet på PA-linjen på universitetet. För att näringslivet och den akademiska världen ska komma närmare varandra. Mm. Det här är ju samma sak egentligen på, om du tittar på gymnasienivå och så vidare. Nu har vi ett nationellt idrottsgymnasium i Virginska skolan i Örebro. Vad finns det för intresse för näringslivet hos de här killarna och tjejerna som går där? Det här är ju killar och tjejer för att komma in där som är studiebegåvade och begåvade i sin idrott.
Mm.
Var tar de vägen efter idrotten?
Just det.
Alla de här kommer inte att bli elitidrottare. Vilka de här kan man dra nytta av i näringslivet? För de har ju egenskaper där de bevisar vissa saker redan i 15, 16, 17 års åldern som skulle vara intressant att spinna vidare på.
Mm.
Det finns många såna här saker som skulle göra att näringslivet skulle vara mer intresserad om man kan vara en moderator eller initiativtagare från sporten in i de här frågorna.
Och då skulle ÖSK kunna vara en
man skulle kunna vara där. Liksom. Träffar. Mm. Precis som Kamara var, eftersom min bror är lärare på Viginska, så
han skrev boken
också om Kamara. Så var ju han där och hållit föreläsningar om integration och olika kulturer och sådana här bitar. Så man skulle kunna jobba med mentorskap och där man knyter ihop både näringsliv, idrotten och utbildning till exempel.
Mm. Har vi varit för dåliga på det?
Som nej, alltså, jag tror inte att man har tänkt så. Jag tror att det här är en värld precis som många andra institutioner på något sätt.
Mm.
Att traditionen har en stor makt i det hela. Och man får börja bryta mönster och se och hitta vägar. För ska man nå 75 eller 100 miljoner så kan man ju inte fortsätta som vi har gjort tidigare.
Och sälja guldpaket. Och bronspaket.
Nej, jag tror inte det.
Nej.
Man måste hitta någonting annat.
Mm. Och en annan, absolut. Och en helt annan grej, det är ju spelarförsäljningen.
Mm.
Den är ju bedrövlig, får man ju säga, som ÖSK-are, dessvärre.
Mm. Mm.
Om man jämför med, ja, men säljer vi en Alexander Isak så har vi det där grejat sen.
Mm.
Varför funkar det inte? Vad är din analys?
Nej, vi har ingen Alexander Isak.
Nej,
men vi har inte fått fram det.
Men bra spelare.
Det är inte såna. Ja, det är klart att vi har bra spelare.
Mm.
Mm, men jag tror att det är en sak som är viktig i den här frågan när jag har diskuterat när jag har jobbat med ÖSK, det är ju att om en spelare har spelat i Elfsborg, då automatiskt så är min upplevelse utan någon vetenskapligt bakom det här.
Jag delar
så får,
det.
Ja, den har spelat i Elfsborg. Mm. Bara för att den har spelat i Elfsborg så får den mer massmedialt utrymme.
Mm.
Och automatiskt så kostar den en mille mer än om spelaren skulle komma från Örebro.
Mm.
Och det är liksom varumärket i sig. Oavsett kvaliteten på spelaren. Det kan ju vara till och med så att den här Örebro-spelaren skulle vara bättre egentligen. Men du bygger varumärket runt spelaren med varumärket Elfsborg för att man har tagit fram, om man går tillbaka liksom till Anders Svensson och så vidare. De har tagit fram många fina spelare.
Mm.
Så. Och pratar man om Örebro, då säger man men då Ylvan Hamad och de här spelarna då. Men de kom ju inte från ÖSK, utan de så stängde ÖSK.
Hoppade över.
Det är ju 15 år sedan eller någonting.
Mm.
Så det är ju historia egentligen.
Mm.
Du ska ju prata Kalle Holmberg istället.
Mm. Men jag menar, om man som Elfsborg får ju den där skjutsen just för att de har ett bra track record. Alltså det hänger väl hand i hand också med att man har lyckats.
Man har varit duktig.
Mm.
Man har varit duktig att kunna att prisa spelare. Och man har haft en akademi som har fungerat på det sättet också.
Mm.
Att lobba.
Mm.
Så att,
men har inte vi det?
Jo, vi har en akademi.
Mm.
Men det här är också någonting som är... För att jobba på det sättet som Elfsborg jobbar så behöver vi mer pengar.
Mm.
Att få ungdomstränare till en akademi som går ner och står nere på Bern lite senare tider.
Mm.
2 timmar, 1 timmes förberedelse, 4 dagar i veckan och sen åker på bortamatcher till Göteborg, Stockholm, Skåne. Mm. För de vill ju ha betalt.
Mm.
Och ska man ha de bästa där så kostar det pengar. Och om vi kan få in, ha en hög, liksom en mer pengar, då kan vi också se till att vi kan satsa på dem som vi har och kanske också rekrytera in nya som utbildar våra spelare.
Just det.
Jag säger inte att de gör ett fantastiskt jobb idag.
Mm.
Jag tror det var P17 spelade väl oavgjort mot BK Häcken i helgen och BK Häcken vann ju, eller var i final i ligacupen P17.
Okay.
Om man går in här. Mm. Så att jag menar, då är man ju uppe bland de bästa redan nu. Så de gör ett fantastiskt jobb idag. Men det är klart, en bra akademi kostar också pengar.
Mm. Och en kunskap att kunna kapitalisera på det också.
Mm.
Finns det någonting i det där sportsliga fältet mer kring spelarförsäljning, kring trupp tänk kring, som du tänker att du vill förändra?
Det där är också lite tidigt att säga. Det där är ju vi hade vårt första styrelsemöte i förrgår hade vi. Och där fördelade vi lite olika roller utifrån vad vi har för liksom,
kompetenser
med oss in i styrelsen.
Mm.
Och det är naturligtvis så att Urban kommer ju att få titta på den sportsliga biten tillsammans med några stycken, bland annat jag. Men att redan nu säga hur det ser ut eller vad man skulle behöva göra eller inte göra, det blir lite tidigt.
Mm.
Men det är klart att saker och ting måste utvecklas.
Mm.
Mm.
Men och vilka delar fick du med?
Nej, men jag ska ju försöka hålla ihop allt. Det är ju mitt huvudansvar i det hela. Och sen så tillsammans med styrelsen så kommer jag att supportera olika delar. Vi har ju några som jobbar med marknad och varumärke, som jobbar med våra partners och som jobbar med den sportsliga delen och ekonomin.
Mm.
Och jag ska ju försöka ha lite koll på alla de här delarna fram och tillbaka. Mm.
Vad tror du kommer bli svårast?
I det hela. Jag tror att utmaningen ligger i att göra liksom ett avtryck så att man ser att vi börjar ta steg framåt. Det är ju det som är utmaningen. Det är ju det som har varit utmaning för sportklubben under många år.
Mm.
Att man gör det ett år. Det kan man göra. Ett transfersfönster, man hittar liksom Boberg eller någonting sånt här som kommer in och helt plötsligt bara öser in Podekamara den hösten när allting vände och sen så får man behålla de här spelarna lite längre innan de försvinner ut i ett fönster. Och då så liksom, då får man ju en topp där.
Mm. En resultat, tabellmässigt
topp. Resultatmässigt så får man ju en topp där på det hela. Det jag pratar om, de här pengarna som ska in, då är det inte så att man måste göra sig av med de här spelarna i något fönster. Utan då kan man säga så här, okej, vi vill förlänga ditt kontrakt. Du har gjort det jättebra. Här får du en liten peng till, va? Därför att man har de pengarna. Mm. Men har man inte de pengarna, då är man ju glad över att vi gjorde den där toppen där uppe. Men tyvärr, den bistra verkligheten är att vi kan inte hålla det kvar. För att någon annan förening, till exempel Elfsborg, då bjuder mer. Men man ska ju veta att de här spelarna som lämnade där när vi hade vår senaste topp, de fick man ju bra betalt för, vilket gjorde att man har ett eget bra ett kapital i föreningen.
Mm. För det där, jag tror många sitter och, när man pratar om de här stora linjerna på något sätt, att under de senare år med Alex har varit väldigt skicklig på att liksom plocka hit spelare som vi har kunnat få billigt och för att de ska kunna få en andra chans inom citationstecken i ÖSK och få en annan miljö, en annan kanske inte lika hård pressmiljö. Sen så har man upplevt att det har varit en baksmälla sen då när de sticker och så Astrid försvann och så liksom gick resultatet ner. Mm. Nu har vi en ny tränare, Axel, som känns otroligt förankrad i Örebro och känns som att man jobbar mycket mer på ett långsiktigt sätt. Vad händer om det inte ger resultat? Vad händer om vi åker ur i år?
Mm.
Är du rädd för det? Alltså, vad skulle kunna hända med tron på det långsiktiga arbetet och så vidare?
Mm. Ja, det där är ju... Nu tror jag inte vi åker ur.
Nej.
Nej. På något sätt. Det,
Det hade ju varit tjänstefel att säga.
Gud förbjud, det ska man säga i Karlskoga. Ja. Ja, nej, det får inte bli. Nej, det får vi inte, det spekulerar vi inte i. Då får vi, ser man att det händer så börjar man ju i en styrelse jobba med den, att det går däremot med en reservplan.
Jo, men det
gör man ju. Och skulle det vara så, jag vill egentligen inte, skulle det vara så, jag ser det som ett, ja, det är ett hack i skivan. Har man den här visionen och ett långsiktigt mål, då får man ju fortsätta att jobba emot den. Får man ju komma tillbaka så fort som möjligt. Jag tror att Axel, som är förankrad i Örebro, är den nya skolan av tränare som är utbildad av Urban och andra på Svenska fotbollsförbundet. Oerhört, nu säger jag att det, liksom, jag har ju vuxit upp tillsammans med Axén. Vi är ju gamla kompisar sedan vi var små. Så att jag säger inte att han inte är det. Men Axel är ju liksom intellektuellt skolad in i fotbollen och oerhört kunnig på det. Och en duktig ledare också som kompletterar den delen. Så han har alla förutsättningar att få ihop den här truppen och han har ju fått jobba med den nu. Vi har ju faktiskt inte tappat några spelare.
Nej. Men förstod du min fråga där någonstans, att det finns ju alltid, alltså, och den dagen det börjar gå dåligt så börjar man ju, kommer ju publiken börja skrika efter liksom snabbare förändringar, inte vet jag, byt tränare, köp spelare, hela grejen.
Ja, jag förstod frågan, men jag vill inte svara på
den. Men finns det den där tryggheten i, eller hur bygger man upp den tryggheten i organisationen, att nu tror vi på en annan vision här, vi tror på kanske lite mer som jag upplever nu då, vårt arbete, att inte det ska vara hip-hop ut med spelare, korta kontrakt upp, utan vi ska försöka liksom skapa en nya, mer långsiktiga institutioner.
Ja, alltså det långsiktiga målet ligger där. Sen så kan det säkert vara så att det kommer att bli en del spelare som lämnar i sommarfönstret och nya som kommer in, för så funkar ju fotbollen. Och det där har jag liksom fullt sjå nu att lära mig allt det här med agenter och hur det här fungerar. Hur man skapar den här, alltså organisationen tror ju stenhårt på det. Det är ingen snack om den saken. Sen hur man förmedlar det utåt, det är ju liksom, det är bara att vara trygg och stå där och förmedla det budskapet utåt och känna att även om vi får stryka en match, nästa match ska vi vinna och sen så jobbar man på. Vi har spelat 0-0 hittills uppe i Sundsvall och jag var där och det var ju bra då att vi i alla fall har med oss en pinne, men jag har ingen svar på frågan egentligen. Mer än att jag vet att organisationen tror på den planen som ligger just nu. Man tror på Axel, man tror på Daniel, man tror på den truppen vi har och att vi nu jobbar stenhårt med den truppen, med de förutsättningarna vi har det här året framåt.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Tar du det med Sundsvall? Jag var också där. Mm. Vad tyckte du?
Jag tycker att om vi delar upp det så här liksom, titta på miljö, kompetens, attityd.
Och här var, nu är det HR-snack.
Ja, nej, men liksom miljön som var där uppe.
Ja.
Ja, det kan man ju ha en massa synpunkter på miljön.
Mm.
Det var snö. Jag vet att man skrev i Nerikes Allehanda att det var en ovärdig plan.
Mm, just det. Sånt
där. Ja, men nu var ju planen så. Det kan man ju inte påverka. Man har ju beslutat att man ska spela fotboll där den dagen. Alltså, lägger man kraften på att det var snö på en läktare, att de ungarna åkte rutschbana där. Ja, det var ju det, det var till och med, jag tror att Simon ställde frågor om hur du kände så spelade när barn åkte pulk. Det är ju helt oväsentligt.
Mm.
Så miljöbiten och att planen inte var vattnad utan sträv, så bollen tog lite, studsade lite konstigt och såna här saker. Så den, och det som var skönt med det, det var att det var ingen spelare som efter matchen när man var nere i omklädningsrum pratade om miljön överhuvudtaget. Det tycker jag var jättebra.
Mm.
Det var ingen spelare innan matchen när vi var på hotellet när vi hade kommit med bilen och tittade och sa hej till spelarna som tog upp vad kallt det är eller jag har hört att det är snö på plan eller någonting sånt. Så det där är ju ett ledarskap, det är ledarskap från Axel och Daniel som har gjort att de inte pratar om det.
Mm.
Vi går in och gör vårt jobb. Vi har en grundkompetens som vi ska visa på plan.
Just det.
Och vår attityd är att vi ska vinna varje match. Och den attityden att man ska vinna varje match, den visar de ju efteråt. Räknar man målchanserna så har ÖSK fler målchanser om man tycker att man ska ha med sig tre pinnar hem. Den attityden tyckte jag var jätteskön att man säger också.
Mm.
Sen kommer vi till kompetensbiten i det hela. Och där håller man ju på att kompetensen finns ju hos spelarna. Det är ju ingen snack om den saken. Men Axel är ju öppen hos spelarna också att man har fått ihop det som inte riktigt funkade förra året. Försvarsspelet. Man släpper in betydligt färre mål i matchen än vad man gjorde förra året om man tittar på hur många vi har släppt in det här året.
Mm.
Den sitter där. Pressspelet och mittfältet fungerar, men man har inte riktigt fått till spetsen udden framåt. Så det är ju någonting som man kan fortsätta att jobba med. Och det är ju skönt att det är den delen. För det är ju bara att fortsätta att träna på den så kan man liksom utveckla den delen framåt. Så attityden är på plats, fokuset är på plats, för man pratar inte om miljön. Kan vi bara få till den där lilla kompetensen, spetsen framåt,
just det,
så har vi sista pusselbiten.
Ja. Men tyckte du det kändes som att vi borde vunnit matchen?
Jag tycker att i första halvlek, om vi tittar på de chanserna som vi har där, slår man ihop dem där när man är igång och spelar, så bör det ha blivit ett mål där på dem. Och tittar man på de chanserna som Sundsvall har, de har några chanser, men det är inte riktigt lika klara chanser tycker jag som ÖSK har i matchen. Så 1-0, hade det här varit lite längre fram om man hade fått det här att fungera, så 1-0 till oss hade inte varit helt
orättvist.
Nej, tycker jag inte.
Nej. Var det kul att se första matchen som ordförande?
Ja.
Fick du sitta liksom på VIP-läktaren eller vad hände liksom rent sådär konkret?
Jo, men nu kommer man ju dit och så får man ju gå ut på plan och prata lite grann med ordförande i Sundsvall och lite och höra hur de...
Det är han sitter i skiten, var det inte så?
Ja,
ekonomiskt.
De har väl ett tufft läge.
Ja.
Men det är väldigt familjärt.
Ja.
Och så och det kan ju vara skönt ibland lite, att de sitter i ett tufft ekonomiskt läge och vi har ett eget kapital och de har ett påsklov som precis hade börjat och de har 3000 på läktaren för 1000 pers har åkt på sportlov eller på påsklov. Och vi pratar om att vi vill upp till en 10 000 liksom. Det är ju, där har du den andra, när vi tittar på de här som omsätter 200 miljoner så tittar ju de på Örebro. Det blir ju deras mål att jobba mot. Att tänk om vi kunde prata om de sakerna som jag ska prata om.
Just det.
Och det blir ju väldigt, väldigt konkret när man står där och pratar med varandra.
Mm. Du, jag tänkte vi ska återgå till truppen lite.
Mm.
Deni Avdic.
Mm.
Det pratades mycket där om ett lån från AIK då.
Mm.
Hur involverad har du varit sista?
Jag har inte varit, jag är inte involverad i den. Däremot så får jag information om liksom hur läget är och så vidare.
Och vilken, nu är det ju stängt fönstret, så nu kan du väl berätta vilken information fick du, hur nära var det?
Nej, men det var väl, det är ju två klubbar som ska komma överens. AIK har haft en del skador här inledningsvis som man kanske inte hade räknat med ifrån början. Hade man haft en skadefri trupp då kanske läget hade varit annorlunda. Men det kan ju påverka det hela. Vår inställning har hela tiden varit att vi har en trupp som vi tror på. Vi skulle kunna ta in en spelare till i truppen om det är rätt spelare som finns där.
Mm.
Han var ett kort som var tillgänglig och som AIK ville få spel på. Mm. Så då är det klart att man kan vara intresserad av det, för att det är en spelartyp som är mer en target om du då jämför med Victor och Kennedy och Besara.
Mm.
Så att det är klart att det fanns ett intresse från vår sida om han skulle vara tillgänglig, men nu var han inte tillgänglig. Så att...
När du säger inte tillgänglig, var det AIK som satte stopp?
AIK, han var inte tillgänglig helt enkelt.
Utifrån
det läget som AIK sitter i.
Ja. Mm. För målet scenario som jag själv har gått runt och förlurat på, ja. Så här, utifrån hur rollerna ser ut. Jag tänker så här, Deni Avdic sitter på 200 000 i månadslön. AIK vill låna ut honom till Örebro. Mm. ÖSK vill inte betala 200 000 i månadslön. Det skulle vara bizarrt. Ni erbjuder något. Vi säger att ni erbjuder 50 000 och AIK blir skitsura. Men ni kan tänka er, någonstans i bakhuvudet ligger det, alltså vi kanske skulle kunna gå upp till 75 000 och sådär. Mm. Men i bakhuvudet så finns också, om vi gör de här pengarna nu, då kommer vi ha förlorat i alla fall x antal 100 000 fram till sommaren, när ett nytt fönster öppnar och när vi kan se var truppen har gått sönder, vilka spelare som säljs. Är det den avvägningen som ändå ni har rört er med på något sätt? Ja,
men om vi säger så här, att de här scenarierna som du spelar upp, de rör sig ju hela tiden. För man måste titta, vilka sitter på utgående kontrakt?
Mm.
Vad kommer hända vid sommarfönstret? Vad vill vi? Mm. Det kan jag inte säga nu, men vad vill vi med de utgående kontrakten? Och sen så är det precis som du säger, eftersom vi har en ganska tunn trupp med många, eller tunn trupp har vi inte, vi har 20 stycken spelare som vi tror på, men vi har en erfarenhetsmässigt, om man skulle titta på pappret så är den tunn. Och då måste man ju titta på, vad får vi en skada på en nyckelspelare? Är det den Advic som vi ska ha in eller inte. Så att man inte gör som man kanske har hamnat ibland i ÖSK, att man har känt en press från massmedia och supportrar att fasen, vi har inte fixat något i fönstret. Här har vi en spelare och vi signar den. Det, så här gjorde man inte i år.
Tänker du typ Tobias Gran i det här fallet? Eller?
Tobias Gran eller ja. Någonting sådant, att man känner att ja, men det här kan bli bra.
Mm.
Ja, och sen så, men man måste göra en ordentlig research och man måste titta så att man var trygg med den truppen man hade. Skulle det ha löst sig, ja, då kanske han hade haft en svartvit tröja.
Mm. Men jag tänker samtidigt att den researchen som jag utgår gjordes från måste ju också kommit fram till att det är framåt. Vi just nu, de beskeden vi har fått från försäsongen här är ju att det är framåt.
Och det blev ju, när det började skrivas om det här så visste vi inte hur många matcher Omo skulle vara avstängd.
Just det.
Det pratades om 4 från början.
Just det.
Hade det då varit 4 matchers avstängning på honom och det var en sak som gjorde att man omedelbart började liksom, det är nog där vi måste gå.
Just det.
Skulle han vara avstängd för det är ganska
tuffa. Det är halva vårsäsongen.
Det är halva vårsäsongen och det är ganska tuffa matcher som vi har hemma om vi tittar på pappret.
Mm.
Så att där, det var ju motivet till att man började titta åt det hållet. Nu blev det 2 matcher och då hamnar vi ju i ett helt annat läge.
Mm.
Bara den ena är gjord, så är det Norrköping, så är jag tillbaka.
Mm. Men någonting måste ju ha fastnat här. I Deni Avdic. Jag lägger inga värdering här. Nej, i Deni Avdic av igången. Men jag vill ändå veta mer hur tankarna gick.
Nej, men det är egentligen så att svaret på den frågan är att AIK har fått skador i sin trupp. Så han var inte tillgänglig.
De backade.
Han var inte tillgänglig. Mm. När fönstret stängde så var inte han ett kort att spela. Så
okay.
Att från att ha varit ett kort så blev han inte ett kort. Och det är inte från vår sida utan det är från AIKs sida.
Mm. Hur många andra långt gångna kort har det funnits här på slutet? För som supporter säger det någonting också om hur mycket ni tror på er trupp, eller vår trupp, förlåt. Mm. Beroende på hur mycket ni har liksom försökt att laborera mot slutet att hitta.
Nej, men det är ju en ständigt pågående process som är uppe. Det har jag ju märkt. Alltså, jag brukar få mycket mail, men nu får jag ju från alla möjliga. Hello Mr. Pauli.
Är det sant? Nej,
ja, ja, ja. Det
kommer roligt.
Och videofilmer och det ena med det andra som skickas här. Så,
så, men till dig då? För
ja, det skickas då, Mr. President då, så kommer det en massa.
Kollar du då på dem? Eller vad?
Nej, det gör jag inte. Utan det där finns ju, det är liksom Sköldmark och Axel och Daniel som tittar på spelare. Och där har man ju en lista. Det är ju inte så här att man hamnar i en oj-läge utan ad hoc. Utan man har en lista. Så säg att du har på mittfältet så har du de spelarna. Vad händer om den här går sönder? Ja, men då har vi här nu. Amin gör ju jättebra när han kommer in. Och vi har spelare som vi kan laborera med. Ja, vad händer här borta då? Om och avstängt 4 matcher. Då går vi till forwardsfönstret och kollar på vad har vi för kort att spela där. Då var ju Daniel Bic ett kort som fanns tillgängligt och som skulle kunna varit spelbart, men inte blev det. I den här resonemanget så tittar man ju också på vilka utgående kontrakt och det är ju där man måste titta på. Vi vet ju att Besara, Kennedy med flera har utgående kontrakt i sommar, och då måste man ju redan, det har man ju börjat med redan i höstat att titta på och föra förhandlingar med dem. Vad vill de? Ska vi liksom, vill de ha kvar? Kan vi ha kvar dem? Och om inte, vad är det för kort som kan vara intressant?
Vad tycker du om den situationen? Att Kennedy och Besara och flera har utgående. Det är flera, som vi pratade om, offensiva. Ja, så att, ja. Sitter på det samma sommar. Och,
Ja, det är ju... Det är både en möjlighet och en utmaning i det. Och det kommer ju hela tiden att vara så att vi kommer att sitta med spelare som har... Den här världen är ju väldigt speciell när det gäller det här. Det är ju väldigt... Och sen så kastar man in de här agenterna i det hela också. Nu har jag förstått lite grann att de är väldigt speciella.
Ja, det har man ju hört.
Ja, de är väldigt speciella. Så att det får man inte... Man tror så här, ja, men det är som i liksom har man...
Rekrytera folk, det kan ju du.
Ja, men det är liksom har man sagt så här, ja, men det är att nu, ja, men det här verkar okej. Okay. Ja. Och sen så kan du ju bara vända på en femåring. Ja.
Men för att avsluta truppsessionen så där. Helt ärligt, är ni besvikna över att det inte har kommit in en forward?
Nej. Det beslutet fattades redan tidigt under cup, när vi spelade Svenska cupen. Att vi ska inte hasta, vi har en trupp som kommer att fungera.
Så att, och det som hände sen var om och risken 4 matcher, då började man leta igen så, lite.
Precis, ska han vara fyra, ska han vara borta 4 matcher. Då vet man att det finns ett antal spelare där ute som i hans fall, Dannys fall då, handlar om att är han fjärde, femte forward i AIK eller var är han någonstans i det här läget då?
Just det. Du, är du syntare eller?
Ja, jag är väl en gång i tiden.
Vi har ju haft Axén här några gånger. Du nämnde det också, ni är gamla barn och spolare. Men är det samma gäng liksom?
Ja, det är väl mer min bror. Jag är ju några år äldre.
Alltså du har en lillebror som...
En brorsen som hänger mycket med Axén.
Ja, just det.
Bor nästan grannar.
Men du var inte... Vad lyssnar du på för musik?
Ja, men jag lyssnar väl mycket... Ja, om man nu säger synt, men det var inte industrisynt. Nej, men det var väl...
Lustans Lakejer och alla som
Axéns grejer. Ja, men liksom Ratatal, Lustans Lakejer och...
Ja, där är det.
Ja. Svensk. Och som var svenskt. Ja. Och Simple Minds och... Ja.
Håller du fortfarande på? Lyssnar du mycket?
Jag lyssnar mycket på musik. Mycket på musik. Men det har ändrats kanske lite grann.
Jaha, vad är det
så
nu
att det är inte så mycket sånt. Nej, men det ändras väl någon gång på när man blir lite äldre och kommer lite andra influenser. Och sådär. Men
jag lyssnar mycket,
av 60-70-tals musik. Mycket R&B, gammal R&B-musik.
Men du har ett, för du spelar plattor någon gång, va, på någon...
Ja, Erik lurar.
Men du har liksom ett musikintresse på det sättet?
Jag har ett stort musikintresse. Jag spelar lite grann när på gamla kontan och bar och lite sånt.
Ja, just det. Gillar du det livet?
Ja, det var ju kul på den tiden. Ja, men det gör jag. Det är klart att jag gör. Ja, fortfarande också.
Just det.
Det var skitkul att spela. Axén och jag igår stod och spelade plattor uppe på Bärne.
Ja, precis.
Här i höstas. Ja, men det är jättekul.
Ja. Och det är väldigt, är du liksom, har det där hängt ihop med fotbollen för dig som det har gjort för Axén? Har ni en liknande liksom, har ni alltid haft det där stora fotbollsintresset båda
två?
Ja,
det tror jag. Sen kunde ju han spela, det kunde inte jag.
Kunde han säger att han kan spela i alla fall. Här får vi ju förstahandskänna.
Ja, det var nog humöret som satte stopp hans karriär, tror jag. Ja.
Men du spelade i Rynninge också, eller?
Nej, jag spelade aldrig. Jag flyttade till Norr då när jag kom som 10-åring. Och då trodde jag att man skulle spela, jag hade spelat fotboll i Karlstad. Då trodde jag ju att man skulle spela i Rynninge, för jag hade förstått att det fanns någonting där. Men alla killarna i klassen som spelade fotboll, de spelade i Karlslund. Och det berodde på att det fanns inget lag för 67-er i Rynninge.
Okay.
Så då cyklar man över hela stan och bort till Rostagärde från då. Och sen så spelade jag i Karlslund fram till jag var 16-17 år, tror jag, eller någonting sånt där.
Ja. Och då la du skorna på hyllan, tog fram skivorna och
ja, de fanns nog med. Det var nog mer skivor än fotboll.
Alltså även under, jag förstår. Ja, vad spelar du för position?
Nej, jag var på topp.
Ja. Precis som ÖSK behöver. En topp.
Ja, men då ska de inte satsa på mig. Jag kommer inte damma av dojerna.
Men du har varit ordförande i Rynninge, men har du också haft ett så här, har du gått på alla matcher när det gäller ÖSK så här?
Ja, det har jag. Jag har gått på ÖSK-matcher ända sedan jag flyttade tillbaka. Jag kommer ihåg en av de första matcherna där som jag gick på när jag flyttade på, var mot AIK, kommer jag ihåg.
Alltså att du har varit på läktarna?
Jag har varit på läktarna. På gamla, just det. Gamla stå bredvid träläktarna. Jag stod och skrek, Kuba, spela Kuba!
Ja, det var tidigt.
Ja, ja.
Men du, jag tänkte bara sluta lite. Vi har en sån här grupp på Facebook, vi supportföreningen här, Svartvita i Stockholm, och där finns det ju, vi slängde ut en fråga. Och där finns det alla sorters människor. Och vissa av dem var skitsura. På att du blev ordförande. Eller tyckte det fanns extremt relevanta frågor att ställa kring det här med Mercury och ÖSK.
Okay.
Liksom hur rollfördelningen har varit där. Och jag tänker att det är ändå rimliga frågor att ställa.
Jajamän.
Och bra sådär.
Ja.
Man kan väl bara börja med att reda ut vilken roll har Mercury, eller liksom vilka relationer ni har haft. Alltså i bakgrunden ligger ju frågan så här, hur rimligt, eller vad kommer hända med den nu när du är ordförande för ÖSK?
Ja, precis. Den delen. Jag fick frågan ifrån valberedningen före jul. Och jag sa, mitt första svar var att jag är jättestolt att få frågan, men jag måste fundera. Och den där, det var två saker jag funderade på. Det första jag funderade på var min familj. Det är en väldigt publik roll. Det är en roll där man blir igenkänd, man får frågor, det har jag märkt. Jag har fått väldigt många nya kamrater från som har kommit fram och gratulerat, och än så länge i alla fall. Så den var ju någonting, jag diskuterade igenom det med familjen ordentligt. Sen så pratade jag med min chef, och jag pratade även med valberedningen om den delen. Att vi har varit med och gjort ett jobb med ÖSK, vi är med och sponsrar ÖSK. Vårt varumärke syns på arenan, och jag vill inte hamna i den situationen att det är för att det är Mercury urval som är där, utan det är Kalle Pauli som är ordförande i ÖSK, ingenting annat. Då måste jag ju lita på de som sitter i valberedningen och säger att det har inte med det att göra. Utan det som vi väljer dig. Det är därför du ska vara här. Vad händer med det här samarbetet? Ja, samarbetet är ju sådant att jag kommer ju inte vara involverad på något sätt i något jobb, förutom att jag är ordförande i ÖSK. Och om precis på samma sätt som att det sitter en skylt där det står Åkvist fastigheter, så kommer det väl vara en skylt som står där. Och det är ju för att vi är med och bidrar till ÖSK.
Alltså sponsrar, menar du?
Ja, precis. Och det är väl på det sättet det kommer att se ut.
Men hur mycket har ni jobbat med för det här strategiarbete och utvecklingsarbete och sånt där? Där kan det ju uppstå situationer som känns svårare.
Ja, men vi har egentligen, när jag säger strategiarbete, vad är det, vi gör inte strategin, utan historien bakom den där och hur det gick till. Det var väl egentligen att vi hade fått på Mercury-urvalet ett uppdrag av Örebro Hockey. Och när jag var uppe hos hockeyn och träffade, då var det Ulf Geihammar och Pontus Gustafsson som ville ha hjälp. Då tänkte jag, ja men det är ju roligt att jobba med hockey, men jag är ju en fotbollskille. Mm.
Sa du det till honom?
Ja, jag sa det. Jag sa det faktiskt. Och då, så, alltså, när jag gick ut ifrån från hockeyn så tänkte jag så här, fasen, det är ju här. Vi ska ju jobba med fotbollen också. Mm. Det är jättekul att vi jobbar med hockeyn. Jag är jättestolt att vi har jobbat med hockeyn och att vi har gjort det jobbet. Men det var liksom, det saknades någonting när vi inte jobbade med fotbollen. Så jag ringde till Simon och sa, hej, jag heter Kalle Pauli och jobbar med på Mercury Uval. Kan inte vi träffas och ta en lunch? Det här, då hade Simon i stor, han hade väl jobbat ett halvår eller någonting. Mm. Det hade varit den där jobbiga sommaren.
Mm.
Mm, när det hade gått så dåligt på våren. Och då hade man i den dåvarande styrelsen gjort ett arbete med den här visionen som då var.
Det var ju, det, ja, den var färdig.
Klubb, den var alltså färdig. Det var där det stod. Spela för fulla läktare. Vara med om topp 4 platser i Europaspelet. Och spela en attraktiv fotboll. Och det var vad Simon hade fått, och sen så hade han fått ett antal strategiska områden som man skulle jobba med, liksom sponsring, varumärke, sporten och så vidare. Och när vi då presenterade, det här är vad jag håller på att jobba med. Ja. Mm. Och sen har du en ledningsgrupp. Ja, jag har en ledningsgrupp. Ja, har alla samma bild av hur ni ska jobba med det här? Ja, det vet jag inte riktigt. För vi skulle kunna hjälpa er att facilitera, alltså bara leda det här arbetet så ni får en enad syn om hur ni ska jobba med de här frågorna. Och det är det som vi har gjort.
Just det.
Så att vi har ju inte, när jag har varit med och jobbat med ÖSK så är det inte så att jag har liksom kommit fram till någon strategi. Det är ju styrelsens uppgift och det är de som har gett det till Simon. Och sen har vi hjälpt Simon i ett uppdrag och hela ledningen att egentligen konkretisera det så att det blir några aktiviteter som han har jobbat med.
Mm, just det. Men du har inte varit med och rekryterat folk till ÖSKs kontor eller till styrelse eller sådär alls liksom?
Nej.
Men hur ser du på det där generellt då? Finns det något problem du ser eller någon slags situation där du kommer känna så här ska nog jag backa lite, för det här är ändå en, här går inte min roll som ordförande samtidigt som jag har varit med och för Mercury och jobbat med det här.
Ja, men jag tror att det är liksom, för mig, i min värld så är jag nu ordförande i ÖSK, punkt slut. Jag har ingenting gentemot ÖSK, så har jag ingenting med Mercury att göra. Nej. Jag har på mig medlemsnålen här liksom. Det är jätteviktigt.
Mm.
Så det är upp till mig att liksom skilja på huvudsak och bisak.
Mm.
Och se till att det är, ja, det är en tydlig gränsdragning från min sida i detta.
Mm.
Vi har ju liksom från mitt, det företaget som jag liksom representerar, vårt sätt till det här, det är ju att vi ska se till att vi är med som en partner där. Men det ska inte jag sköta.
Nej, precis. Andra på företaget.
Det är andra på företaget som får sköta den delen.
Mm. Nu? Från och med nu? Eller? Ja. För tidigare har du varit involverad?
Jag har ju varit involverad, men det är jag inte längre. Nej.
Vad sa din chef då?
Min chef, hon gratulerade.
Ja.
Och sen så hade vi en diskussion om det här. Ja. Hur ser du på, kan du hamna i någon jävsituation? Eller vad kan det bli något konstigt runt det här?
Ja.
Nej, men det klarar vi ut. Mm. Hur gränslagningen ska se ut. Och sen som om vi vill ha ett samarbete med, från företagets sida med ÖSK, då är det någon annan än jag som driver den saken. Jag är ordförande i ÖSK. Det är ju ingen ovanlig situation att det finns personer från näringslivet som sitter som representanter i en styrelse eller som är ordförande i en styrelse.
Nej, absolut inte. Men det ställer sig, det reser vissa frågor.
Absolut.
Men du, Norrköping på lördag. Det här släpps på lördag för övrigt. Så nu sitter kanske ett par på bussen nu, du vet. Eller vi åker buss härifrån. Det är väl kanske inte så många mer som har. Länsbussar, eller vad heter det kan vi säga. Ja. Sitter i stadstrafiken till arenan.
Ja.
Säg att de sitter där och lyssnar nu. Det är en timme kvar till matchen.
Mm.
Vad kommer vi få se?
Det kommer att få se, för att vädret ser ut att bli bra.
Är det sant?
Ja.
Åh, gud vad skönt.
Ja, det var, jag tror att Simon berättade att det var det regnade alla matcher utom 3 förr.
Ja, jag vet.
Ja, det var så här helt horribelt. Ja. Det ser ut att bli bra väder. Så det de kommer få se är välfyllda läktare.
10 000 plus.
Hoppas på det.
Mm.
Hoppas på det. Men välfylld läktare. De kommer att få se ett ÖSK som har en väldigt bra attityd på plan. Och som kommer att efter att ha lärt sig lite, vi har ju mött Norrköping av en väldigt viktig match tidigare här. Det jag tycker framförallt andra halvlek i den matchen är jättebra.
Mm.
Så att min förhoppning är ju att man får se ÖSK spela den fotbollen som man gjorde i andra halvlek i cupen från start. Och jag tror, om jag får tippa ett resultat,
ja,
man brukar fråga alltid, ja, så här, så tror jag på 2-1 till ÖSK.
Vilka är mål då?
Jag tror att Besara gör ett och jag tror att Kennedy gör ett. Och jag tror att Kalle Holmberg gör mål.
Tror du det?
Ja.
Ja, han är farlig.
Ja.
Rynninge grabben.
Ja.
Mm. Mm. Du, tusen tack för att du kom hit och jättelycka till nu.
Ja, tack så hemskt mycket.
Och vi är många som följer arbetet och hoppas och vill att det ska bli bra.
Ja. Jättekul att vara här.
Så lät det när jag intervjuade Kalle, eller Carl Pauli, som är ny ordförande i Örebro Sportklubb. Den vackra, den fina.
Han är ju inte,
alltså sportklubben.
Namnet, jag får ju direkt, jag
han är också vacker och fin.
Ja, han är, ja.
Säger du Pauli eller Pauli?
Ja, men jag har nog sagt Paul Tilly.
Paul Tilly?
Ja, jag blandade ihop honom med han Ica.
Ja, det är Paul Tilly.
Ulf eller vad han heter.
Just det. Just
Ica,
det. Heter han Paul Tilly?
Paul Tilly tror han heter.
Ja, det är alltid något med Ica. Ett tag var det Brandon Hines Ike som gick under Ica Hans. Det säger något om lyckad den där reklamen.
Ja, nej, men ja. Ja, men extremt kul och det var kul att få höra honom i en längre.
Ja.
Jag har bara sett någon kort
ja,
intervju.
Precis. Ja, men det känns
jag tycker, bra.
Jag tycker det känns jättelovande. Han är superhärlig och känns sund och trovärdig i sitt engagemang.
Ja, men det är alltid, man får alltid en bra känsla när man känner att man vill ses över borden,
ja,
med en person.
Ja, det var ju,
han
det
är ju en sån person.
Det är ju verkligen känslan i det här fallet. Ja. Att så här, man vill ju helst ses och dricka två bärs. Snacka skit.
Ja.
Verkligen.
Och så om du hör det här, bara, så hör av dig.
Du, nu är det dags för det mest legendariska inslaget. Nej, det är det faktiskt
Nej,
inte.
Det är det faktiskt inte.
Patrik ringer är ju det, och det har vi tyvärr inget till det här avsnittet. Men det ska det bli. Det ska det bli under säsongen, det utlovar vi. Men listan.
Mm.
Och du har fått äran, så jag bara, du har listan idag. Så att jag bara lutar mig tillbaka på stolen. Och vad ska jag svara på? Vad ska jag kommentera?
Du kan få kommentera så här. Nu, den är extremt osammanhängande som vanligt, så att där har det inte ändrat så mycket.
Ingen inbördesordning.
Och ingen inbördesordning. Och jag har... Jag hade faktiskt planer på att till och med göra en liten jingle till listan till den här säsongen. Men ja, det har inte hunnits med. Men det kan komma.
Får se om, precis, det kan komma.
Jag tänkte att vi skulle gå in på Norrköping.
Vi möter ju Norrköping på lördag, så det var ju en...
Så att jag tänkte, det kan bli en ingång där. Och det dök upp en liten screenshot på ett svar på en fråga från
just
Peking som sa
det.
Vilka fans är tråkigast, va?
Ja, något sånt. Var det en Peking-spelare som svarade på den?
Ja.
Oh, betrövlig.
Och då sades det att det var Örebro fans. Mm. Eller det kan vara till och med så att det är någon i Peking-fans som svarade. Och då kände jag att jag måste göra en lista på, nu ska vi se hur många saker det är. 6 saker som gör att Norrköping är en riktig skitstad.
Nej, vilken bra lista.
Ja.
Sex såga Norrköping.
Ja, men här
aspekter.
Ska byggas upp lite hat, eller hat, inte hat, men
aggression
i matchen och lite bra sved.
Ja. Är de inte i ordning nu då? Alltså, så att
nej, de är ju i en ordning som
ja,
de kommer i.
Ja, jag förstår.
Men vi kan börja med nummer 1.
Ja.
Och visste du att Norrköping en gång i tiden har varit Sveriges näst största stad till befolkning?
Mm, nej.
Nej, på 1600-talet så var man näst störst i Sveriges befolkning.
Det var dåtidens Göteborg alltså.
Ja, men pesten kom och tog nästan hela rasket.
Är det sant?
Så efter pesten så bodde det bara 2600 människor kvar i Norrköping. Och pesten har sedan dess inte lämnat stan.
Nej, det var det jag menade.
Så att det är en sak som gör att Norrköping är en riktig skitstad.
Ja, det är ju tur att det är hemma. Alltså, men,
de har inte hämtat sig igen.
Kommer de ha, för att jag läste om det, att de kommer eventuellt installera sådana här kuvös kring borta supportrarna.
Alltså, är det så?
Ja, men alltså pesten är väl luftburen smitta så att säga. Så att, ja. För att det inte så har de, eller så, du vet så här, så på sjukhus liksom, när någon... Någon har fått liksom, inte ha... jag, radioaktivt avfall eller så här, så man får bomma igen liksom.
Ja, men så är det.
Med
det...
säkerhetszoner.
Jag tror att Europorten har satt upp sådana här byggplast runt
ja,
liksom hela.
Exakt. Genomskinlig.
Så
eventuellt.
Det kan vi föreslå att ta på er halsduk och munskydd inför matchen ja. på
just det.
På lördag. Mm. Visste du också att Norrköping har Sveriges fulaste stadsbibliotek?
Nej, är det sant?
Ja.
Enligt dig eller?
Ja, men det är enligt säkra källor. Okay. Jag ska faktiskt visa en bild för dig som vi kanske kan lägga ut sen på sociala medier. Och jag har även googlat andras stadsbibliotek.
Ja.
Och det är ju bland det...
Åh, herregud. Alltså, det är någon slags stenchauffräs, eller?
Ja, det är... Jag jobbar ju på ett företag som inte har världens snyggaste
Nej.
Byggnad.
Nej.
Men det här tar ju priset. Det är någon slags stenbyggnad, försök till något futuristiskt kanske man kan
säga. Man kan tänka sig dock att Norrköpingsborna är nöjda med den där. Ja, men, alltså att de tycker att den är lite så här modern.
Ja, precis. Ja. Modern inom situationstecken. Ja. Det är Sveriges fulaste stadsbibliotek.
Ja, det ställer jag upp på. Osett, så att säga.
Ja, men vi kommer lägga ut bilden. Och sen går vi lite trivialitet här.
Ja.
Det här är bara ett fakta.
Ja.
Och
till skillnad från de andra.
Visste du att Norrköping fick stadsrättigheter ungefär 100 år efter Örebro?
Jag gillar att du ställer det som en fråga. Och innan säger att det är bara fakta. All fakta är fråga. Nej, ja, jag visste att det var fakta.
Ja, du visste det.
Ja. Jag visste det inte innan du sa att det är fakta som kommer nu.
Nej.
Men det är ju inte så konstigt heller.
Ja, men där känner man ju bara...
Har de stadsrättigheter nu, menar du? Eller liksom...
Alltså, jag tänker så här. Jag tänker att det är
har de fullständiga
rättigheter? Ja, men precis. Jag drog nästan en parallell själv att... Vissa uteställen skriver ut att de har fullständiga rättigheter. Fast men när man väl går in på stället så känner man väldigt tvivel inför den skylten.
Ja, de har det, men de använder det inte. Så att säga. Ja, vi har bara cola, men vi får servera vad som helst egentligen. Fast vi gör inte det.
Ja, men det känns lite som att de har fått sina rättigheter, några cornflakespaket på det, som har byggt upp någon egen. Så där ligger de ju lä.
Där ligger de ju lä.
Och sen måste vi ta upp det här som vi pratade om innan, att nu blir det återigen, jag ställer det som en fråga hela tiden.
Ja, gör det. Visste du
att...
Det var så här, en annan sån här rolig haveristisk fråga är ju, stämmer det att?
Ja,
jag älskar. Jag följer till och med den på Twitter, så här, den just, för jag, alla som skriver så här med stora bokstäver gärna, så här, stämmer det att? Det är de just största det. Haveristerna. Ja. Kan det komma vad som helst, så här, stämmer det att?
Ja, men då är man ju inte säker. Nu säger jag att visste du att, ja, för då det, tänker jag att det är fakta.
Ja.
Visste du att Peking Fans har det sämsta namnet på en supporterförening i Sverige?
Ja. Alltså, fact is fact.
Först och främst det här sätet liksom.
Ja, och då har de det på riktigt?
Nej, men...
Ja. Ja. Jag förstår.
Ja. Och så drog jag en parallell till Göteborg.
Mm.
Som kallas, alltså Peking kommer ju från att de har väldigt många åar som rinner genom stan, tror jag.
Mm.
Jag tror det. Peking kommer därifrån.
Mm.
Eller parker kanske.
Jag fattar inte. Peking kommer från Peking.
Ja, precis. Att, antingen att Norrköping har väldigt mycket parker som Peking har, eller mycket åar som rinner genom stan. Okay. Och så.
Jag trodde det var att det var så här norra huvudstaden. Mm. För det står ju Beijing. Alltså Peking betyder ju norra huvudstaden.
Ja, aha. Ah, ja. Skitsamma. Ja. Det är tuntigt i alla fall.
Ja.
Och då tänker jag, om andra städer hade tagit liknande namn, så kan man förstå hur löjligt det är.
Ja.
Göteborg hade ju inte hetat Änglarna. De hade ju hetat Lilla London Fans.
Just det.
Alltså det går ju.
Lilla London Fans.
Kristianstad har hetat Lilla Paris Fans.
Lilla Paris, är inte det också
Vänersborg?
Vänersborg, ja. Ja,
det är lite kul. Nej, det är backning på det. Det är bedrövligt. Peking
Fans.
Och på tal om Peking Fans så kom det ut en tweet här om veckan som jag också bara den gör att Norrköping är en skitstad. Peking Fans skriver ut så här: en av våra sponsorer till Örebro är Metallsvenskan, eller Metallsvenskan. Det är ju passande att de flyttat till Göteborg. Nu ska
Göteborg.
Vi visa till Norrköping, förlåt. Nu ska vi visa Örebro att vi är bättre både i fotboll och hårdrock. Metallsvenskan kördes i Metallsvenskan kördes i Örebro i 8 år. I år tog festivalen det logiska beslutet, blablabla.
Att flytta till Peking.
Ja, men hur kan man vara stolt över det här?
Metallsvenskan. Har du varit på Metallsvenskan?
Alltså jag har till och med varit flygande reporter för TV4 Sport på Metallsvenskan ett år, 2008 kanske.
En riktig dräggfest.
Alltså det är en riktig dräggfest som varje år. Jag är ju på ett sätt glad att den försvinner från Örebro.
Ja.
För varje år, det är minst en hel fotbollsplan som förstörs. Det kommer ju hit liksom. Det som är skönt att den är till, och är till, i norr, körs i Norrköping nu är ju att alla raggare från Norrköping och Östergötland inte behöver komma till Örebro.
Just det.
För det var ju fullt med liksom skinnväster och träskor och Gällivare häng.
Det är bättre att de stannar hemma då. Alltså, ja, eller men bara nu kan de få till lokala gärdet.
Ja. Så grattis Norrköping att ni kommer att se liksom Lordi på parken.
Bakfull Lordi.
Lordi. Och Sabaton och allt vad de heter. Det var alltså 6 saker på att Norrköping är en riktig skitstad.
Ja, det tycker jag är givet. Det är klubbat och klart.
Ja.
Ta den bara. Ta den stad. Men det bommar vi igen bageriet för idag, du.
Mm.
Kul att vara igång igen.
Ja, verkligen. Man känner att man är lite ringrostig och inte helt varm i kläderna och så distinkt. Men vi hoppas ju att det här är till glädje för några.
Det hoppas vi absolut. Och du, kommer du, för att vi möter ju Norrköping då idag.
Mm.
Vi kommer släppa den här på lördag.
Mm.
Så man kanske sitter där nu och väntar. Har din ballong liksom fått någon mer luft i sig?
Ja, alltså man kan säga så här. Det är en heliumballong nu.
Den som heliumballong.
Bara som den bara hålls i. Ja, det hålls i och den vill bara upp i luften nu.
Ja, för du åker, nu är det ju torsdag och du åker ju tåget hem ikväll.
Jag åker
så du kommer
hem
liksom
ikväll.
Vara hemma och ladda batterier.
Ja, och jag har tagit ledigt imorgon fredag så
bara
att jag
för match.
Bara för match och jag kommer vara på Frimis och klockan 12 och hänga och gå i tåg och oj.
Hela paketet.
Ja.
Och ha nya halsduken på dig.
Ja, om jag får den.
om det finns.
Nej, det ska bli supergott. Och du åker med bussen?
Vi åker buss. Vi lämnar stan här på morgonkvisten och tar oss också till Frimis, tror jag är tanken. Och laddar upp och sen promenerar genom stan. Det ska bli så vackert och härligt. Och det ska bli bra väder.
Det är ju det här är ju premiären för mig.
Nu är premiär.
Sundsvall var inte premiär.
Nej, det var låtsas. Svenska cupen.
Så att, ta på er den finaste halsduk. Klä er varmt om det är kallt och gå till Bern.
Ta på er den finaste kavaj skulle jag nästan säga.
Ja,
alltså,
guldkavaj.
Klä upp er för guldkavajer redan. Ja. Det är guld i år.
Mm.
Du, vi säger så, vi är tillbaka snart igen. Så håll ögon och öron öppna. Och som vanligt finns vi på Twitter och Facebook och Instagram om ni har några frågor. Sök upp oss där. Nu säger vi heja sport.
Heja sport.
Om jag finge bo på Västra Stå, då är det där jag skulle bo. Säga upp min lägenhet och bland kubaner få ro. För Restalund känns för långt bort, alldeles för avlägset för min sort. Men i trappan på Västra Stå, där skulle jag leva och må. För vem behöver blått? Ja, vem behöver grönt? Förutom himlen och mattan där kronblom vilat så skönt. Ja, vem behöver gult? Och vem behöver rött? Jag har de färger som är hjärtat mitt. Det slår alltid i svart och vitt. Kontakt
som ger mig värme och rum på natten. Han ger mig koden till vallens larm, nyckeln till toan så jag får vatten. Han vänder larmet som väcker klockan. Omklädningsrummen stryker jag skjortan. När det är matchdag visar vi färg. Alla är välkomna hem till mig. För vem behöver blått? Ja, vem behöver grönt? Förutom himlen och mattan där kronblom vilat så skönt. Ja, vem behöver gult? Och vem behöver rött? Jag har de färger som är hjärtat mitt. Det slår alltid svart och vitt. Förutom himlen och mattan där kronblom vilat så skönt. Ja, vem behöver gult? Och vem behöver rött? Jag har de färger som är hjärtat mitt. Det slår alltid i svart och vitt.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode, and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.